många av dem som arbetar i de här miljöerna och med de här maskinerna gör ofta det på, även på fritiden. Så det är viktigt att känna till att exponering på fritiden naturligtvis ökar risken för vibrationsskador. Så det är ju den totala mängden man blir utsatt för under en dag, arbetsdag, och sen även kommer det ju kanske på fritiden också, och då plussas det på ju.
Arbetsmiljöverket har tydliga regler om hur länge du får arbeta med en vibrerande maskin. Och det finns ett gränsvärde som du inte får överskrida under en 8 timmars arbetsdag.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Det här är ju en podd där vi lyssnar till experter och inspektörer kring deras åsikter, tankar, kunskap och erfarenheter om viktiga ämnen som har med arbetsmiljön att göra. Och idag, den här gången, så handlar podden om vibrationer. Ja, det är kanske inte det första man tänker på när det gäller arbetsmiljö, men det påverkar fler än man kan tro. Därför så tycker jag att vi behöver klargöra vad vi menar med vibrationer i arbetslivet och vad det handlar om för arbetsmiljöproblem. Var och varför uppstår vibrationsskador? Vilka är riskerna? Vilka symptom och bestående men och skador kan man få? Och naturligtvis, hur och vad kan man göra för att förebygga det här? Med mig på länk den här gången så har jag Ann-Caroline Kostet. Och Karo, du är ju inspektör på Arbetsmiljöverket, ständig följeslagare i den här podden som ger mig bra vibrationer, Karo. Hej!
Hej Fredrik!
Hur är läget?
Jo då, det är bra här nere i Malmö.
Bra. Du, om vi ska gå rakt på sak då. Det här med vibrationer i arbetslivet och arbetsmiljön. Vad är det egentligen?
Det är ju när man arbetar med till exempel verktyg, handhållna maskiner, eller om man sitter i lite större maskiner. Och vi är ju då ute och inspekterar arbetsmiljön och kontrollerar så att arbetsgivaren följer den lagstiftning som vi har, de föreskrifter vi har.
Och vilken typ av redskap eller maskiner är det som man kan få den här typen av skador av då?
Ja, alltså det kan till exempel handla om när man borrar i hårda material, alltså håltagning till exempel. Det kan vara att man arbetar med en slagborrmaskin. När man lossar eller drar åt förband med slående skruv eller mutterdragare. När man slipar svetsfogar med slipmaskin. Eller när man sågar med tigersåg.
Och kan man säga att det är vissa branscher som är där det här är mer vanligt förekommande?
Det är ju vanligt förekommande inom byggbranschen och industrin, men det är många yrkesgrupper som använder vibrerande arbetsutrustning.
Vilka då då?
Snickare, montörer, svetsare, mekaniker, reparatörer, det kan vara billackerare, murare, elektriker, plåtslagare, rörmokare, park- och fastighetsskötare, betong- och anläggningsarbetare, maskin- och fordonsförare. Så det är väldigt många som berörs av detta.
Ja, jag tänkte nästan, nu får jag stoppa dig. Du hade kunnat hålla på hur länge som helst med...
Ja, som sagt, det är vanligt att man har den här typen av arbete.
Ja, finns det några yrkeskategorier, yrkesgrupper där det inte är lika uppenbart då?
Det finns det. Till exempel de som jobbar med tandvård kan också känna av hand- och armvibrationer från sina instrument. Och yrkesförare kan känna av vibrationer. Det kan vara truckförare, de som kör lastmaskiner och så vidare. De kan få vibrationer som överförs till hela kroppen när de står eller sitter på ett vibrerande underlag. Ett exempel är ju förarsätet i en buss, i en bil, en mobilmaskin, grävare eller lastare. När de får besvär runt i kroppen är det inte lika uppenbart att det bara är vibrationerna som är orsaken.
Alldeles strax dags att presentera avsnittets gäst. Och medan hon tar plats här i studion så ska vi få ytterligare fakta.
Cirka 1 av 10 sysselsatta är utsatta för hand- och armvibrationer. Och 1 av 10 män utsätts för helkroppsvibrationer ungefär 1/4 av arbetstiden. Arbetsmiljöverket publicerar varje år en rapport om arbetsskador. Statistiken i rapporten bygger på de anmälningar av arbetsskador som arbetsgivaren skickar in till Försäkringskassan. En arbetsskada orsakad av arbete med vibrerande arbetsutrustning räknas som en arbetssjukdom. Under perioden 2018-2022 anmälde arbetsgivarna totalt 1435 arbetsskador på grund av vibrationer från handhållna maskiner.
Då hälsar jag välkommen till Daniela Profir. Du arbetar som sakkunnig på Arbetsmiljöverket med sånt som har med vibrationer att göra. Vad gör man då? Berätta.
Jag är ansvarig för vibrationsreglerna och fungerar som en resurs och stöttar mina kollegor på Arbetsmiljöverket med djupare kunskaper om vibrationer. Externt så deltar jag i utvecklingsarbetet av regler kring vibrationer, både nationellt och inom EU.
Du hörde ju fakta nyss, både den som Karro gav oss men också i faktarutan. Alltså det är höga siffror tycker jag som nämns här. Totalt anmälda arbetsgivare alltså runt 1400 arbetsskador på grund av vibrationer från handhållna maskiner under perioden 2018-2022. Vad säger du? Vad tänker du om de här siffrorna då?
Det är höga siffror och det är ungefär 300 anmälningar varje år.
Mm.
Och uppskatta också att det är ungefär 400 000 personer eller sysselsatta som jobbar med de här handvibrationerna och de uppskattar det till en fjärdedel av sin arbetstid.
Mm.
Och Arbetsmiljöverket har sett brister och okunskap om riskerna när man jobbar med handhållna maskiner och verktyg på olika arbetsplatser. Det som är ju riskerna här är att de här vibrationerna då kan leda till skador i händer och armar. Och det går att förebygga de här skadorna om man planerar då från början vilka verktyg man ska använda. Och sen så ska man också se till då att använda maskinerna på rätt sätt och till rätt jobb. Som alltså vi på lite fackspråk brukar säga, fokusera mycket på riskkällan.
Det här kommer vi prata mer om såklart, precis det du är inne på. Både symptom, skador, åtgärder. Men det låter lite som att arbetsgivaren inte har koll på det här.
Ja, det är olika. Det är så att arbetsgivaren, det är den som har ansvar för att arbetstagare inte kommer att skada sig.
Mm.
Och arbetsgivaren har även ett ansvar att berätta att vibrerande maskiner talar om att de här kan leda till skador. Men många arbetsgivare brister i den kommunikationen.
Mm.
De vet inte hur de anställda mår och de informerar inte om riskerna med vibrationerna ordentligt. Och det leder till att arbetstagare inte tar de tidiga symptomen på allvar och de lyssnar inte på kroppen när den gör ont, när de tappar känseln, kanske får domningar, pirrningar och värk. De förstår inte heller att återkommande ont i händerna kan leda till livslånga skador.
Mm. Ytterligare fakta.
Vibrationsskador från arbete med handhållna maskiner är den vanligaste arbetssjukdomen för män med cirka 200 godkända skador åren mellan 2012-2021. Vibrationsskadorna står för en tredjedel av alla godkända arbetssjukdomar. Av de som drabbas är 45% yngre än 46 år. För kvinnor är vibrationsskador den sjätte vanligaste arbetssjukdomen. Det här visar statistik från AFA Försäkring.
Det är alltså så att vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för de som arbetar med vibrerande handhållna maskiner och verktyg i industri och i byggbranschen, Daniela.
Ja, tittar man på statistiken så säger AFA Försäkring att det är ungefär 200 personer varje år under de senaste 10 åren.
Mm.
Och de här har ju fått sina vibrationsskador godkända hos AFA Försäkring. Alltså då blir det en vibrationsskada, det klassas som en arbetssjukdom.
Mm.
Och det är det AFA godkänner då. Man kan säga att innan det här blev så känt med den här statistiken så var det ju bullerskador som var mer vanliga. Men idag så finns det ju rätt så bra skydd mot buller som hjälper. Och det vi också kan se här att det är mycket knepigare med vibrationer. Att vi har de här 200 varje år oförändrat.
Mm.
Så det är knepigare. Det finns förmodligen ett tecken på att det inte finns lika bra skydd mot vibrationerna.
När får man sjukförsäkring då? När får man ersättning från försäkringsbolagen? Hur länge ska man ha haft symptom eller varit dålig?
För att få den här sjukdomen godkänd med skada så ska du ha haft de här besvären i 180 dagar.
Mm.
Får du också en diagnos från läkare på vibrationsskada.
Just det.
Det är svårt. Det är ganska lång tid, 180 dagar.
Ja, eller hur?
När man inte kan jobba.
Verkligen. Karo, du nämnde olika yrkesgrupper och branscher så tänker jag så här, kanske lite fördomsfullt möjligtvis, men att många av de yrkesgrupperna är också sådana som arbetar på fritiden, tänker jag, med den här saken. Om man är snickare, då är det ju ganska vanligt att man snickrar hemma eller hos sin kompis eller så vidare. Det måste ju också ge skador, att man inte bara jobbar med det, utan även på fritiden håller på med sånt här.
Ja, alltså att många av dem som arbetar i de här miljöerna och med de här maskinerna gör ofta det även på fritiden. Så det är viktigt att känna till att exponering på fritiden naturligtvis ökar risken för vibrationsskador. Så det är ju den totala mängden man blir utsatt för under en dag, arbetsdag, och sen även kommer det ju kanske på fritiden också, och då plussas det på ju. Så att det ökar ju risken för att man kan få vibrationsskador.
Ja, det är så. Det är inte många snickare som när man inte har förstått riskerna eller har den informationen och kunskapen, så det är inte ovanligt att de går hem och hjälper en kompis att renovera eller någon. Och sen är det egentligen även om andra fritidssysslor som du kör motocross eller cyklar, och det är också, ja, det finns en mängd olika saker som vibrerar och du sätter händerna på, så att säga. Så
det leder ju in mig till det som jag egentligen vill ha svar på, Daniel. Det är hur länge måste det här vibrera då, för att man ska kunna, eller för att få skada, går det ens att säga det innan det uppstår skada?
Mm, ja, det är en jättebra fråga, och det är ju att det är olika från maskin till maskin. Mm. Och det är även beroende på den person som utför arbetet. Men vi har i de allra värsta fallen så har vi sett exempel på allvarliga skador redan efter några veckor. Och de här har jobbat då väldigt alltså länge,
intensivt
precis, med maskiner som vibrerar mycket varje dag.
Men det finns väl tydliga regler för det där, hur mycket man får arbeta, eller?
Ja, men precis. Arbetsmiljöverket har tydliga regler om hur länge du får arbeta med en vibrerande maskin. Och det finns ett gränsvärde som du inte får överskrida under en 8 timmars arbetsdag. Och det finns även ett insatsvärde. Och det kräver då att arbetsgivaren gör insatser, alltså vidtar åtgärder när man uppnår det här insatsvärdet. Och på vår webbplats så har vi en guide om hur du kan minska vibrationerna i jobbet. Och du kan även ladda ner en vibrationskalkylator som är gratis. Och med den kan du ju själv uppskatta hur mycket vibrationer du utsätts under en arbetsdag.
Just det. Det där är jättebra. Vi påminner ofta om det. Gå in på av.se. Där finns det mycket hjälp att få, mycket frågor och svar också såklart. Där finns ju också, ska jag säga, Daniela och Karo, där finns ju flera av de här poddarna som vi gör på många olika viktiga ämnen. Så att in och förkovra er där. Vilka blir konsekvenserna av det här, de här vibrationerna då?
Ja, alltså konsekvenserna om du arbetar med de här maskinerna och verktygen som vibrerar eller slår kraftigt. Det är tyvärr så att det ofta leder det till livslångt lidande och nedsatt livskvalitet. du får de här tecknen som kommer som symptom först, som utvecklas till besvär och blir kroniska. Som att till exempel fingrarna vitnar när blodkärlen drar ihop sig. Eller du får nedsatt känsel. Du kan inte knäppa knappar. Du har svårt att skilja mellan varmt och kallt. Du upplever domningar, stickningar, pirrningar och smärta. Nerverna skadas. Sen kan det bli också svårt att sova då på nätterna. Mm. Och det, har du det återkommande så... Nej, det är inte kul.
Faktarutan säger ju också att det är många yngre som drabbas. Av de som drabbas så är, 45% under 46 år. Jag trodde det här var liksom förslitningsskador. Alltså de som drabbas har arbetat länge med det här.
Ja, precis. Dessvärre så talar den här statistiken sitt tydliga språk. Vi ser ju tyvärr då att allt yngre får den här permanenta vibrationsskadan i händerna. Och det är ju, vissa behöver inte ens jobba särskilt längre för att få den här skadan då. Så att det är tråkigt att det har flyttat sig ner den här gränsen för permanent skada mot 45 då.
Verkligen, jag blir väldigt bekymrad av det här. Vad säger du, Karo?
Ja, det blir ju jag också när jag hör vad Daniela säger. Och jag kan ju bara liksom ta något exempel från när vi har varit ute och inspekterat. Där vi har varit i källarutrymmen där arbetstagare har fått bila upp hela källargolv med en handbilningsmaskin. Och dels är det ju vibrationsrisken eftersom det här är ett verktyg som vibrerar väldigt mycket. Dels är det ju miljön de befinner sig i. De är i en källare. Det är kvartsexponering. Det är belastningsergonomi. Det är många faktorer som samverkar för att öka risken för både vibrationsskador och andra skador så att säga. Så att vi kommer ut ofta och arbetsgivarna har inte riktigt koll. Som Daniela sa tidigare så finns där ett verktyg man kan ladda ner. Viktigt också att man har koll på instruktionerna för de här handhållna verktygen. Att man tittar i vilken mängd den här maskinen vibrerar och att man räknar på det. Och också att man tänker på att det ska vara den sammanlagda exponeringen på en dag. För att du kan ju använda en tigersåg på morgonen och en bilningsmaskin på eftermiddagen. Och detta får ju liksom sammantaget inte gå över det här gränsvärdet.
Just det.
Så att det är mycket man ska tänka på och som arbetsgivare... Vi kommer in på det senare med systematiskt arbetsmiljöarbete, men där finns många sätt att ta reda på det och vi har hjälp så att man kan räkna på det. Och det är viktigt att man tar med alla maskiner när man använder under en dag.
Vad säger du då, Daniela, om du ska ge några råd till yngre arbetstagare?
Ja, men alltså ta detta på allvar med handvibrationerna och skaffa dig kunskap kring de här frågorna. Och också våga säga ifrån när det gör ont i händerna upprepade gånger. Många vet helt enkelt inte att man kan bli skadad av att arbeta med maskiner som vibrerar. Men det är både skolan och arbetsgivaren som behöver bli bättre på att öka kunskapen och medvetenheten hos de unga. Om hur de här riskerna är när de arbetar med de här maskinerna.
Mm.
Och sen behöver ju... arbetsgivaren då på arbetsplatsen då specifikt se till att maskinerna är väl underhållna, att de har de rätta tillbehören och att de har lärt ut sina arbetstagare att använda maskinen på rätt sätt, typ låta maskinen göra jobbet och så.
Mm.
Det finns mycket att tjäna på där, hur hårt du håller om maskiner, hur hårt du trycker och också som Karo sa, det finns ju liksom... Det här maskinerna är ju, tillverkarna gör en bruksanvisning med säkerhetsinstruktioner. Och där i den så står det ju både vibrationsvärden och de varnar ju för risker. Och många gånger så står det där hur du ska använda maskinen för att köra den på rätt sätt helt enkelt. Så att informationen finns.
Mer konkret om vad man som arbetstagare och arbetsgivare naturligtvis kan göra kommer alldeles strax. Först ut på stan och en enkät.
Hej! Jobbar du med något verktyg eller redskap i ditt arbete som vibrerar eller skakar?
Nej.
Tyvärr inte, det gör jag inte, nej.
Nej, är du någon hemmafixare då? Använder du något av de här verktygen hemma?
Inte ens det.
Ingen hemmafixare heller.
Då är det ju faktiskt lite såna här mutterdragare när man håller på med bilen. Dags att byta till vinterhjul nu i helgen. Så att då, ja, det är ju lite skakande.
Men det är ingen som du märker att du får några kropp som jag ska besvär av, eller?
Nej, men man kan känna, nej men det är det inte. Men man kan känna då om man har kört lite grann att det blir domningar i händerna. Då lär man ju ta lite paus, ta lite kaffe, vila lite. Ja. Så det, ja, det kan man ju köra. Sen är det ju så här när man kör gräsklippare, hexax, ja de här grejerna va. Då brukar man ju känna att det blir domningar. Men då får man ju ta det lite lugnt sen. Man kör en halvtimme och sen får man vila sig lite. Perfekt.
Inte mina egna redskap eller verktyg faktiskt. Det är mer i omgivningen i så fall.
Nej, faktiskt inte. Jag har ingen aning om den. Jag jobbar inte med den.
Ja.
Vad är det för verktyg eller redskap?
Det är stora degblandare och stora steamkittlar.
Ah, okej. Hur många timmar om dagen eller per vecka jobbar du med de här redskaperna?
2-3 timmar om dagen.
Tycker du att du märker av att du jobbar med det här?
Nej, man är så van.
Så att det är ingenting där att du behöver återhämta dig ifrån när du...
Nej.
Att det blir...
Nej, inte speciellt de arbetsuppgifterna. Vi är ju ISO-certifierade så att vi har koll på de där bitarna. Vi kör med arbetsrotation så att man inte ska bli fast vid samma moment för länge.
Så ni pratar på jobbet om hur ni kan göra för att återhämta er från det när ni jobbar med det här?
Ja, men precis.
Okej, tack så jättemycket.
Det var några röster på stan. Vad säger du, Karo?
Min erfarenhet är ju ute på fältet att vi behöver bli ännu bättre. Arbetsgivarna behöver bli ännu bättre och arbetstagarna också. Men det var som sagt glädjande att ändå några hade koll på det här.
Ja, det var ju någon som började prata om ISO-certifiering också.
Ja, ISO-certifiering och det vi tillsynar är ju inte riktigt samma sak. ISO-certifiering, det är ju att man blir certifierad i till exempel arbetsmiljö.
Mm.
Men när vi kommer ut på inspektioner så tittar vi ju självfallet på arbetsmiljön oavsett om man är certifierad eller inte. Så för oss är det inget lika med tecken.
Okej. Okay. Ja, det är viktigt att ha koll på grejerna, det är uppenbart. Vad säger du, Daniela, om det du hör här på stan?
Ja, det var ju det just att det fanns där en som skulle byta däck. Han hade koll för att kände liksom redan när man byter däck. Det tar inte så långt, alltså det är väldigt korta exponeringar som vi säger. Alltså, det går rätt fort per mutter eller förband där och dra. Och ändå så kände han... Och sen så jämförde han också när man går och klipper gräs. För då kör man lite längre. Och det som var viktigt där var också var att han sa att han tog ofta pauser då. Vilade, tog lite kaffe. Just och så. Det var trevligt. Och, men sen som sagt, det var ju intressant att det fanns också arbetstagare som berättar om att de har en struktur för att organisera och planera arbetet. Även om man kallar det för ISO-certifiering.
Okej, ja, men om vi ska bli lite konkreta nu då, Daniela och Karo. Vad man kan göra för att eliminera eller åtminstone minska riskerna så mycket man kan. Vi brukar ju, Karo, du och jag, tala om SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och om du ska berätta nu då, utgå ifrån det och berätta i vibrationssynpunkt.
Ja, man har ju som arbetsgivare ansvar att undersöka arbetsförhållande och planera arbetet. Där man får ta hänsyn till vilka är arbetsuppgifterna där vibrationer förekommer. Vilka maskiner används och av vilka arbetstagare. Hur ofta och hur länge man kommer att använda de här maskinerna. Om det förekommer stötar. Har någon arbetstagare rapporterat besvär relaterade till vibrationer tidigare? Och när man har undersökt så ska man då bedöma riskerna och beräkna den dagliga vibrationsexponeringen. Identifiera maskiner i kombination med arbetsmoment som ger låg, medel och hög risk. Koppla detta till arbetstagaren och hens totala användning av maskiner. Mm. Som vi nämnt tidigare så går det jättebra att använda Arbetsmiljöverkets vibrationskalkylator som du kan ladda ner gratis och spara till dokumentation och återanvändning vid behov. Till exempel när det har gjorts förändringar i verksamheten eller när resultat från medicinska kontroller visar att det behövs. När man har bedömt riskerna så ska man åtgärda riskerna och göra en handlingsplan och välja alternativa arbetsmetoder då som minskar vibrationsexponeringen. Och sen då även kontrollera. Det är ju också jätteviktigt att man följer upp att åtgärderna har haft effekt och att man följer upp att man arbetar på det sättet som handlingsplanen visar att man ska arbeta.
Bra, tack. Det där tycker jag man kan repetera ofta. Sam, undersök, bedöm risk, åtgärda och kontrollera. Och Daniela, konkret då, ge några exempel på vad kan man göra på arbetsplatsen då?
Om det är jättebra, det Karo sa, att man liksom tänker, som vi också var inne på källan, alltså på de här, om man kan byta ut utrustningen till sån som inte vibrerar lika mycket eller slår. Och till exempel då, det finns ju såna här så kallade segdragande skruvdragare istället för de här rappande som drrt, drrt. Då tar man segdragande, då går det mjukare roterande rörelse och så är skruven åtdragen. Det här är till exempel en snällare maskin, bara för att ge ett exempel. Mm. Och det är samma när man bilar och sånt där badrum som Karo nämnde tidigare, så kanske man kan kapa istället. Bilningsmaskiner har mycket stötar, höga vibrationsnivåer och så det är högre risker. Och så att det är det man analyserar och planerar arbetet i början, det Karo nämnde där med undersökningen. Och då är också naturligtvis en del att du ska ta fram tydliga instruktioner till dina arbetstagare. Du ska köra maskinerna på rätt sätt och med de rekommenderade tillbehören så att maskinen verkligen gör sitt jobb som den är tänkt från början. Så byt ut slitna grejer i tid och sköta om, ha service och underhåll på dina grejer. Den här biten med att uppskatta den dagliga vibrationsexponeringen, och vi brukar säga att du får gärna ta hjälp av sakkunnig utifrån, till exempel företagshälsovården som kan hjälpa dig med både, alltså det går att mäta de faktiska vibrationerna i verklig användning också, men då får du hjälp att uppskatta, men du kan ju börja med vår kalkylator och testa själv. Och det viktiga är det här med kontrollera om åtgärderna har haft effekt. Och då är det så att det jobbar man på daglig basis med de här verktygen, så har rutiner för att anordna regelbundna kontroller, medicinska kontroller hos läkare, undersöka händerna.
Just det.
Så ser du om dina åtgärder har haft effekt.
Ja, där är ju konkreta åtgärder för arbetsgivaren. Och som arbetstagare har man ju också ett ansvar för sig själv och sina kollegor och sådär. Vad kan man tänka där? Vad kan man göra där?
Ta inga genvägar. Följ de rutiner och instruktioner som finns på arbetsplatsen. Och som jag också sa tidigare, våga säga till om något inte känns bra. Och erbjuds det läkarundersökningar, tacka ja, gå på dem. Saknas det rutiner och instruktioner, så ska det ju finnas sådana på arbetsplatsen. Säg till.
Och vi har också skyddsombud. De bör väl också söka information och informera både sin arbetsgivare och kollegor så att man förstår riskerna och hur mer man kan skyddas kring det här. Hörrni, vi börjar närma oss avrundning. Är det något mer, Karo, som du känner så här, det här tycker jag är viktigt att poängtera eller få med?
Ja, alltså att många av de som arbetar i de här miljöerna och med de här maskinerna gör ofta det även på fritiden. Så det är viktigt att känna till att exponering på fritiden naturligtvis ökar risken för vibrationsskador. Så det är ju den totala mängden man blir utsatt för under en dag, arbetsdag, och sen även kommer det ju kanske på fritiden också, och då plussas det på ju. Så att det ökar ju risken för att man kan få vibrationsskador.
Daniela, ska du summera det vi har fått lära oss idag?
Ja, det kan jag göra. Och börja med mina egna reflektioner egentligen, liksom att man tänker att i samhället så är det rätt så känt att buller, det är en risk. Det är ingen som vill ha buller i sin bostadsrättsförening. Man skyddar sig liksom mot buller. Man pratar ju, men det är inte så många som tänker på att om man tänker på hur ljud uppstår då, det är ju stämbanden som vibrerar. Så vibrationer kommer egentligen före buller. Så det har vi en renovering i bostadsrättsföreningen så kommer det att skaka och vibrera och orsaka buller också. Och maskiner som vibrerar mycket bullrar mycket också, så det finns en koppling. Men precis som Karo sa, så är det ju, summeringen är ju att vibrationer förekommer i arbetet och på fritiden. Och dessutom kan ge ett livslångt lidande. Du blir kanske tvungen att skola om dig mitt i livet. Dessutom du kanske inte ens vågar hålla i dina barn eller barnbarn när du inte kan använda händerna. Och absolut tråkigast är att det förutom det här med minskad exponering eller i värsta fall stopp, så finns det inte någon effektiv behandlingsmetod mot nervskador eller vita fingrar när man väl har fått de här skadorna. Men du kan absolut förebygga och öka återigen. Tredje gången gilt kanske att jag säger öka fokus på riskkällan. Det vill säga fråga efter bättre maskiner och verktyg. Undvik att jobba i dåliga arbetsställningar som till exempel böjda handleder som påskyndar de här skadorna. Håll kroppen varm. Undvik nikotin som är kärlsammandragande, att blodkärlen drar ihop sig. Och följ reglerna. Ta del av stödjande material på av.se. Och i stort, det stora, så att säga, ha respekt, akta dig för handvibrationer. Du vill inte ha en sån här vibrationsskada på ditt samvete.
Tack så mycket, Daniela, för att du kom hit och informerade och upplyste oss den här gången.
Tack själv.
Och tack, Karo, för att du var med precis som alltid.
Ja, tack själv, Fredrik.
Och tack ni som har lyssnat. Ni som vill lära er än mer, ja, det finns fler poddar av Hallå Arbetsmiljö att lyssna på Arbetsmiljöverkets webbplats och där poddar finns naturligtvis. Och jag har en känsla av att det snart kommer dyka upp ett nytt avsnitt där som handlar om buller. För uppenbarligen är även det värt ett eget avsnitt. På återhörande, tack och hej!
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bergling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.